Jag läser de första verserna från kapitlet. Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem, jag ger mig ut och fiskar. Och de andra sa, vi går också med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Har ni varit vid Tiberias sjö någon gång? Det är så ett annat namn för Genesarets sjö. Någon som har varit där? Har varit där? Några så här. Ja, vad roligt. När jag var där senast, eller på säga, jag har bara varit där en gång. Eller ja, i en period. Då, det var rätt fräckt för vi var nere vid stranden. Och så låg man där och så tittade vi lite på folk som badade och sådär. Och så ser jag hur det kommer en på vattnet som ser ut som att han går på vattnet. Det var ju för sig passande, men ställe liksom geografiskt sett. Men hur kommer det här sig? Och sen så småningom såg jag att han hade en paddel. Så här. Då var det en sån här stor surfbräda som man kan stå på. Liksom, och så här. Så, men den syntes ju inte från håll så där. Så det såg faktiskt ut som att han gick på vattnet. Hur som helst, det är inte det jag ska predika om. Det är en helt annan text. Utan den här texten, den är i slutet av Johannes evangeliet. Jesus har dött. Jesus har uppstått. Han har visat sig för lärjungarna. Men det råder en väldigt stor osäkerhet bland lärjungarna. De vet inte riktigt vad de ska göra nu. Är ni med? Det är liksom bakgrunden kan man säga till vad som händer här i texten. De vet att Jesus har liksom gett dem en uppdrag och han har ju utbildat dem i 3,5 år och så vidare och så vidare. Men han är inte bland dem längre. De har ännu inte fått den heliga ande. Så det är liksom en väldigt stor osäkerhet här. Så 7 lärjungar beger sig till Galileen. Och det hade ju Jesus sagt att de skulle göra. Kommer ni ihåg den? När han mötte dem första gången. Gå till Galileen. Och det har de gjort. Och där är de nu då. Och det är ju här Petrus kommer ifrån. Så de går och fiskar. Men en intressant detalj som ni säkert inte märkte. Det är att när de namnges de här lärjungarna, de här 7. Då står det, och 2 andra. Varför namnges inte de? Har ni tänkt på det? Nej, inte jag heller förrän jag började studera den här texten. Jag vet inte. För det är klart att han som skrev måste ha vetat, för han var ju där. Men han bara nämner inte vilka det här, vilka de 2 var. Och för mig blir det som att Petrus, han nämns först liksom. Han är den store ledaren bland dem. Men det finns också mitt ibland om människor som ingen liksom ens noterar att skriva deras namn. Men i berättelsen här nu får vi se att de fick möta Jesus precis lika mycket som Petrus. Och det är en viktig lärdom faktiskt. Att även om man är en stor ledare som alla pratar om och alltid får stå först i listan liksom, så får även de andra lärjungarna möta Jesus precis lika mycket. Så man behöver inte vara en stor kändis för att få möta Jesus, utan en helt vanlig svensk person kan få möta Jesus precis lika mycket. I alla fall, Petrus då, han bestämmer sig, jag går och fiskar och de här hänger på. Men det går ganska dåligt. De får ingenting. Kanske var det så också att de tänkte så här att hur blir det med framtiden? Hur ska vi försörja oss? Alltså ni vet, när de gick med Jesus då var de ju ett stort sällskap med människor och de försörjde varandra, kan vi läsa i texten. Men nu då liksom? Nu har Jesus dött liksom. Hela sällskapet har upplösts och det är förvirring och osäkerhet om framtiden. Så Petrus tänker, jag går tillbaka till mitt jobb som jag hade förut. Då vet jag att jag åtminstone kan få mat för dagen. Men det går inte så bra. Hur många här inne har varit ute och fiskat någon gång? How many in here have been out fishing once or twice in your life? Då vet ni att man inte alltid får fisk, eller hur? Jag och Martin Unger och Fredrik, vi var ute bara för någon vecka sedan. Vi åkte till ett, som enligt Martin, ett helt säkert fiskeställe. Hans, vad var det, någon släkting till han har liksom det som sitt fiskeområde och säljer fiskekort och allting, ni vet. Någonting som där var det. Och där har de alltid fått fisk, som det brukar heta. Och det var en perfekt dag liksom. Det var perfekt temperatur för att få fisk och ni vet. Det var ingen stark sol. Det var ja, men liksom alla möjliga perfekta väderförhållanden för att få fisk och allting. Det skulle till och med ha implanterad fisk liksom. Ja, så vi åker dit på morgonen och sätter oss på vart ett ställe och kastar liksom. Och timmarna går liksom. Ingenting. Inte ens ett napp. Inte ens ett hopp. Ingenting. Förutom det enda som händer är att jag faktiskt kastar bort alla drag. Varenda drag jag hade tagit med mig. Fastna. Och jag fick till slut låna ett drag från Fredrik. För att jag hade inget kvar liksom. Så illa gick det. Och poängen med, alltså grejen är så här att när man går och fiskar, då måste man vara liksom, man måste vara medveten om att man får inte alltid fisk. Får man inte fisk så måste man prova nya sätt, nya drag, nya tider på dagen, annan temperatur, alltså allt möjligt liksom. Men man får testa sig fram och så får man se när fisken nappar helt enkelt. Och det här är man som fiskare, ja, okej, jag är ingen erfaren fiskare, men som fiskare man har en viss förståelse för att ibland så går det inte lika bra. Och anledningen till att jag berättar det här är för att Jesus sa ju till Petrus tidigare att jag ska göra dig till en människofiskare. Eller hur? Kommer ni ihåg det? I början av Petrus vandring med Jesus. Vad är en människofiskare? Jo, det är en person som evangeliserar, missionerar, berättar om Jesus och leder nya människor till frälsning. Så den här berättelsen handlar om egentligen om Petrus som människofiskare. Inte som fiskare, utan människofiskare. Och det går inget bra. Han får ingen fisk. Vad är det som är fel? Det här är en erfaren fiskare. Han har säkert provat en massa saker. Han har provat att kasta nätet åt det hållet och sådär och allt möjligt. Liksom. Och han åker ut till det stället, får ingenting där, han provar där, får ingenting. Vad är det som är fel? Är det någon som vet? Ni behöver inte svara. Men innan vi går hoppar in i nästa vers här, så vill jag bara dela att varför den här texten på sätt och vis träffar mig så hårt eller djupt. Liksom. Det är för att jag tror alla som tjänar Herren, alltså nu snackar jag inte bara om att jag är anställd i kyrkan och så, men utan att om man liksom har det som sin grej i sitt liv, jag vill tjäna Herren. Då har man många gånger upplevt att jag ger upp. Jag orkar inte längre. Det händer då och då. Man stöter på någonting som gör att man bara känner, nu vill jag inte mer. Varför ska jag slösa min tid på och bara betjäna andra människor och så får jag bara sånt här tillbaka liksom. Den känslan tror många känner igen sig, va? Om man tjänar Herren på ett eller annat sätt. Det kan vara på LP, det kan vara bland ungdomarna, det kan vara i söndagsskolan, det kan vara när man kokar kaffe. Då har man gjort fina bakelser och sen så är det bara, får man bara någon som klagar tillbaka. Liksom. Man får aldrig höra något positivt. Det är ganska, jag tror ni vet vad jag menar. Den känslan gör att man ofta känner att då lägger jag ner då. Då slutar jag. Jag går tillbaka till mitt andra jobb. Jag kan vara, ni som känner mig vet att jag var väktare förut. Jag kan vara väktare då. Jag flyttar tillbaka till Stockholm och börjar med det igen. Och sen känner man efter ett tag, nej. Det skulle ju aldrig gå. Jag skulle ju aldrig klara det. Har man väl fått liksom en kallelse på sitt hjärta att tjäna Herren, då kan man aldrig gå tillbaka riktigt. Man blir bara missnöjd. Man misslyckas. Det funkar bara inte. Man känner både sitt hjärta och det kommer inte gå bra liksom. Nej. Och det är lite här Petrus är liksom. Han gick tillbaka till sitt gamla jobb. Och det gick inte så bra. Så det är en lärdom till oss som känner Herren på olika sätt. Vi läser nästa versar, 4-8. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna visste inte att det var han. Och Jesus sa till dem: mina barn, har ni något att äta? De svarade: nej. Och han sa: kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkar de inte längre dra upp det för all fisken. Och den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget, för han var lättklädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten och det var inte långt från land. Ja, mitt i den här liksom förvirringen, osäkerheten om framtiden, fiskemisslyckandet, de var säkert hungriga, ni vet. Mitt i allt det där, besvikelse, förvirring, så hör de en röst på stranden. De måste ha varit ganska nära stranden. Liksom. De hör någon som ropar: har ni fått fisk? Har ni fått något? Och ni vet, ja, alla ni som har varit ute och fiskat, och så, om någon frågar liksom: har du fått någon fisk? Och man måste svara nej. Liksom. Måste du tjata och påminna mig om hur dålig jag är på att fiska? Liksom? Det var inte så roligt att säga nej tillbaka till Jesus där. Liksom. Och Jesus visste ju det här såklart. Så jag ser framför mig hur han liksom flinar lite åt Petrus där. Hur går det för dig? Liksom? Han vet ju att de inte fått någon fisk. Men det är lite roligt på något sätt att han tvingar honom att svara. I alla fall. Det är intressant också att notera att Jesus har ju alltså visat sig några gånger efter sin uppståndelse. Jag tror det här är tredje gången han visar sig för sina lärjungar. Det är intressant att notera att han gör det mitt i deras vardag. Eller ja, när de är på jobbet eller vad man ska kalla det. Alltså det är inte så att Jesus bara möter oss när vi är i kyrkan eller liksom, eller när lärjungarna var i templet eller synagogan eller hade bönemöte, utan när de var ute och fiska. Där fick de möta Jesus. Kom ihåg det liksom, att man inte bara när man går på söndagen till kyrkan som man kan få möta Herren, utan vart man än är. I alla fall. Jesus säger då till dem: kasta ut nätet på andra sidan av båten. Och förmodligen så för en van fiskare som Petrus så måste det här ha irriterat honom nästan. Liksom. Förstår ni hur han måste ha känt det? Liksom? Vad spelar det för roll? Alltså, det har ingen som helst betydelse vilken sida av båten man kastar i nätet. Det finns inte mer fisk där eller där. Förstår ni? Det följer ingen logik det som Jesus säger. Men ändå säger han så här. Och det är ju, tror jag, han gör därför att Jesus för det första har övernaturlig kunskap om vart fisken finns. Han vet att den är där eller där. Och när Jesus då säger så här till en van fiskare, då måste den här fiskaren Petrus lita på att Jesus vet bäst. Och på något sätt gå i tro på och förtrösta på att Herren vet bäst. Och göra någonting som egentligen går emot hans logik, hans erfarenhet. Är ni med? Och så gör han det och de får enormt mycket fisk då. Och det är precis så här när man jobbar för Herren. När man tjänar Jesus, när man evangeliserar eller missionerar. Det följer inte alltid vår logik. Om vi som församling skulle tänka, hur ska vi nå nya människor? Och så kastar vi ut nätet åt det hållet och det hållet, vi misslyckas hela tiden. Det funkar inte. Och så till slut inser vi att vi kanske ska fråga Herren. Vilka människor ska vi nå? Hur ska vi liksom nå ut i vårt samhälle, nya människor? Och så säger Jesus någonting till oss. Någon av oss upplever ett ord från Herren. Och så delar det med oss andra. Och vi tänker, nej, det där liksom, det låter inte logiskt. Varför skulle vi gå till de människorna? Varför skulle vi göra det och det? Det kommer ju aldrig funka. De kommer inte vara intresserade av det. Så skulle vi förmodligen reagera. Men då ska vi komma ihåg den här texten. Att Jesus svar så att säga, följer inte alltid logik, utan det följer någon slags förtröstan. Vi måste lära oss att tro på Herren och att han vet bäst. Han vet vart det finns fisk, helt enkelt. Och gör vi det, så kan vi lyckas med vår evangelisation. När lärjungarna fiskade, så att säga, i egen kraft, misslyckades de. När de lyssnade på Herrens vägledning, så fick de mer än vad de klarade av. Vad var skillnaden mellan de två? Nu får ni svara om ni vill. När lärjungarna fiskade i egen kraft fick de ingenting. När de lyssnade på Herren så fick de mer än vad de kunde dra upp. Vad var skillnaden mellan de här två? Någon som vet? Jag har sagt det, nämligen. Ja, de hörde Herrens röst och vägledning. När Jesus leder oss så kan vi få framgång även om det inte följer någon speciell logik. Okej, okay, så vi går vidare. Får jag stanna vid att jag tycker att han som skrev det här brevet är lite rolig. Eller så här, det här evangeliet, Johannes evangeliet. Han som skrev, man tror ju att det är aposteln Johannes. Men han skriver aldrig vad han heter i, så därför blir man lite osäker så. Men i alla fall, han skriver så här. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren som står på stranden. Det är så han kallar sig själv, den lärjunge som Jesus älskade. Det är Herren. Han är väldigt noga med i hela Johannes evangeliet att gång på gång påpeka att han är före Petrus med allting. Det var han som förstod att det var Jesus, inte Petrus. Kommer ni ihåg när de får höra att Jesus har uppstått? Kommer ni ihåg då att det står i texten att Petrus och Johannes sprang till graven? Kommer ni ihåg det? Vet ni vad Johannes skriver? Att han sprang fortare än Petrus och kom först till graven. Läs själv i Johannes 20:4. Och i några verser senare så skriver han igen då liksom att han var först med att tro på att Jesus hade uppstått. Alltså det verkar vara någon slags tävling mellan Johannes och Petrus hela tiden. Petrus framstår alltid som ledaren. Därför verkar det som att Johannes alltid försöker påpeka, ja, fast jag var faktiskt egentligen den som förstod först liksom. Eller sprang för snabbare. I alla fall. Innan vi går till nästa text vill jag också lägga märke till en sak här. Att Petrus reaktion. Okej, han var inte först på att förstå vem att det var Jesus. Men när han väl förstår, då ska vi lära oss någonting av hans reaktion. Han släpper allt han har för handen och klär på sig först. Så han är anständig när han möter Jesus. Han släpper allt han har för handen, kastar sig i vattnet och vill till Jesus så fort han bara kan. Och det är en väldigt fin reaktion som faktiskt inte Johannes kan skryta om. Och vi vet att Petrus har haft det jobbigt för att han förnekade ju Jesus 3 gånger och sådär. Och han mår säkert dåligt över de sakerna. Och han gjorde det som var fel då liksom. Men lärdomen är att hur mycket vi än har fallit i synd, så ska vi alltid kasta oss tillbaka hastigt till Jesus. Om vi väl möter honom igen. Tveka inte liksom. Även om du har gjort bort dig så totalt liksom. Jag tror inte man kan göra bort sig mer än vad Petrus gjorde. Så tveka inte att hastigt bara kasta dig tillbaka till Jesus när han står där på stranden och välkomnar dig. Känn inte att det är något som hindrar dig för det. Vi ska läsa sista texten här, slutet av predikan. Vers 9-14. 13. Ja, vi får se. 14 borde det vara. Jag tror det fattas inte i den värsta. När de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fått. Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda. När de då kommer i land så möter de Jesus där och det är en liten eld som han har gjort och han har grillat en fisk. Och det är mysigt och trevligt. Och symboliken i den här bilden, alltså i Mellanöstern på den tiden och även idag fortfarande, säger ju mat en gemenskapsgrej, eller hur? När man äter mat tillsammans så betyder det att man har gemenskap med varandra. Och ännu mer så på Bibelns tid, liksom. Det betyder verkligen vänskap mellan varandra. Och att Jesus har lagat maten symboliserar på något sätt att han betjänar dem. Han tar hand om dem, liksom. Han har omsorg. Och jag tror att det är så här Jesus vill liksom med oss. Han är vår konung. Han är Herren. Han är vår Gud, liksom. Men när vi möter honom så är han välkomnande, omfamnande, bjuder på mat, liksom. Det är lite svårt kanske att greppa, liksom. Det beror på vilken gudsbild man har. Men så här beter han sig i alla fall när lärjungarna får möta honom. Hur många fiskar var det? 153. Varför noterar Johannes det? Jag tror att det handlar om att på den tiden så trodde man, antikens författare trodde att det fanns 153 olika fisksorter. Så när Johannes noterar 153 fiskar, de skulle ju bli människofiskare. Vad är då symboliken? Jo, att de har fått i uppdrag att nå alla människor, alla olika folkslag med evangeliet. Och det kommer de lyckas med innan Jesus kommer tillbaka. Alla folk, alla 153 då, om ni förstår symboliken, kommer få höra om Jesus och bli frälsta och upphöja honom. Hur mycket väger 153 stora fiskar plus ett tungt blött nät, tror ni? Någon som vill våga sig på en gissning? Vad väger en tung fisk eller en stor fisk? Sex, sju hekto? Ja. Någonstans mellan ett halvt kilo till ett kilo kanske. Relativt stor fisk. Kanske till och med ännu mer. Om det är riktigt stora fiskar. Hur mycket vägde då allt det här tillsammans, liksom? Jag skulle, ja, men bara en liksom gissning. 150 kilo kan jag tänka mig. Förstår ni då att det var tungt att dra upp, liksom? Med blött nät och allting, liksom. 150 kilo. Och de kunde ju inte dra upp det först. Men då står det i texten här. Petrus steg i båten och drog in nätet. Kan ni se det framför er, liksom? Han måste ju ha varit enormt stark, alltså. 150 kilo och dra upp, liksom, själv. Jag tror inte det finns någon biblisk poäng i den noteringen, men det är bara intressant att tänka vad man har för bild av lärjungarna. Här ser man ju framför sig en verkligen grovarbetare, liksom, som måste ha varit väldigt kraftig byggd, alltså, Petrus. Skulle ni ens kunna lyfta 150 kilo från marken, liksom? Det är ju enormt mycket. Det kanske var ett mirakel, jag vet inte. Avslutningsvis i alla fall. Jesus säger, kom och ät. Och så sitter de där tysta runt lägerelden. Det påminner lite om nattvarden nästan faktiskt. Det är visserligen fisk med, men det finns någon slags helig stund över det här. Jesus ger dem att äta, liksom. Tag brödet och tag fisken, liksom. Det är som nattvard på något sätt. Det är som Jesus erbjuder en del av sig själv till dem. Och gemenskap. Och lärjungarna sitter där och säger liksom ingenting. Och jag tänker att, avslutningsvis här nu bara, att när vi möter Jesus så är det ganska likt på något sätt. Har inte ni också fantiserat någon gång så här att ni skulle vilja träffa Jesus på riktigt? Jag tänker få sitta och äta mat med han. Det har faktiskt jag tänkt så här. Vad trevligt det vore. Få sitta och prata med Jesus. Här får lärjungarna göra det. Ingen vågar säga någonting. Och jag tror att det kanske kan bli så på något sätt. Även om Jesus, hur välkomnande och betjänande han än är mot oss, så tror jag att vi alla skulle vara tagna av stundens allvar. Jag vet inte vad man ska säga. Liksom. Få blackout i huvudet och bara... liksom. En stund av helighet tror jag de upplever. Säkert skäms de lite också. Liksom, när man är i Jesu närvaro så... Petrus kanske kom ihåg att jag svek dig för inte alls så länge sedan. Thomas kommer ihåg, jag tvivlade på dig. Hur kunde jag vara så dum? Alltså, ni förstår, de sitter där liksom. Vad ska man säga nu liksom? Men ändå välkomna Jesus in dem i den gemenskapen. Kom och var med, sitt och ät med mig och var i min närvaro. Den här texten hade varit alldeles utmärkt att predika om vi hade haft nattvard idag. Nu ska vi inte ha det, men det i alla fall finns det en sån välkomnande attityd från Jesus. Oavsett vilken synd du har gjort tidigare, liksom, kom, sitt och ät med mig och delta i gemenskapen. Och så hoppas jag att vi kan känna allihopa. Och det andra budskapet var också att evangelisera, missionera, nå nya människor. Då behöver vi Herrens vägledning. Om vi ska kunna veta vart vi ska hitta nya fiskar, så att säga. Nu ska vi be tillsammans. Och så ska Annika leda oss i lovsång alldeles strax. Och vi ska be att Herren får tala till oss i vårt hjärta utifrån den här texten. Jesus, tack så mycket för ditt ord till oss idag. Det har berört mig i och med att jag tjänar dig i mitt arbete. Tack för att du talade till mig genom den här texten. Nu ber jag att alla vi här inne får beröras av ditt budskap genom Johannes evangeliet. Och oss som församling. Jesus, tack för att vi har fått se många frälsta och döpta här i vår församling. Men vi kan alltid nå nya människor. Hjälp oss att aldrig vara rädda för att prova nya metoder. Hjälp oss att aldrig vara rädda för att testa olika saker som kanske inte alltid följer logiken. Liksom, men där du leder oss i att göra nya saker för dig så att nya människor kan komma till tro. Vi ber också över alla som har brottats med synd och känner att det är, man har varit långt borta från Herren och kanske gått fel i livet. Vi ber att den här texten får tala på så sätt att man känner att man kan, att man välkomnas tillbaka till dig, Herre. Att du välkomnar och tar emot och leder in i en ny gemenskap, Herre Jesus. Tack för det, Jesus.